Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1 000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100 000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Det är måndag igen. Pappa på den glider fram ut över taken. Like a raven, it's time to get this party blazing.
Tjena! Välkomna till Pappapodden!
Hej, hallå!
Och det är ett avsnitt som är någonstans mellan 300 och 400. Och jag har faktiskt aldrig haft, under de här avsnitten som vi har gjort, så har jag aldrig haft en sån här fin inramning som jag har just nu. Jag kan säga det och inte ljuga. För jag ligger i soffan i mitt vardagsrum på mitt hotellrum på Copper Hill Lounge i Åre, som är... Det är uppe på ett högt jävla berg. När man ska åka upp hit till hotellet så är det 4 kilometers uppförsbacke som man kör upp för tills man kommer fram då. Jag visste inte ens att det fanns sådana vägar i Sverige som är 4 kilometer uppför. Det är liksom en drömbacke att träna i. Men då kommer man hit och sen är man insprängd mellan olika berg. Och jag ligger här i soffan då och har Åreskutan framför mig, lite andra fjäll som jag inte vet vad de heter, och Åresjön. Och jag ser snö, massa olika snöhögar för de här bergen.
Men är det liksom inte på själva Åreskutanberget utan det är på något motsatt?
Det här är på Björnen. Ja. Jag vet inte vad det berget heter. Jo, det är Årebjörnen.
Ja, men det känner jag igen. Jag är ju Åre aficionado då. Jag var ju där 4 dagar, 5 dagar i vintras. Så att jag känner till...
Jag vet ju mest. Ja. Ja, men det är så jävla fint så det är ju fan inte klokt.
Jojo började prata om Valle. Deras sådana... Det är väl Skistars officiella Lollo Bernie-person, antar jag.
Just det.
I typ häromdagen bara. Att han ville träffa Valle. Alltså den där skidbjörnen. Det tyckte jag var konstigt.
Du ringde direkt upp till Valle och frågade så här, Valle, har du någonting emot att komma till Farsta? Ja, det är inte lika mycket berg och sånt, men...
Ja, men då låg vi på stranden på Gotland. Så det var en konstig association. Jag förstod inte hur han kopplade
det. Det han menade var att här är det för varmt. Ja, kanske.
Ja, jag sa att han sov.
På kyla.
Jag sa att han låg i det på sommaren.
Jag ska leta. Efter att vi har spelat in Ja. Då ska vi, jag och Johanna Svika som är här med, vi ska åka upp på skutan och sen ska vi bada i, vad kan den heta, Ullvån.
Mm-hmm.
Och då kan jag leta, Ullån. Då kan jag leta efter Valle när vi är uppe på skutan.
Ja.
Och se om jag kan få med dem hem.
Mm. Gud,
kidnappa vad... Valle.
Konstigt att tänka, för jag förstår att det inte är vinter det du är, eftersom det är, men det är ändå Åre, associeras ju till viss del med vinter för mig, och det känns märkligt att tänka på vintern igen, men, och att alla dessa jävla år som bara går och att snart är vi där igen och sen, ja, och sen är det sommar igen, alltså det liksom är, livet är ju måndag hela veckan på alla sätt och vis. Har du sett, ja, att de har klippt ihop, det var för sig ganska roligt, de klippte ihop, jag tror att det var Jimmy Kimmel. De gjorde någon sån här compilation med alla förvånade nyhetsmorgonaktiga programvärdar i USA över att det redan var augusti. Det är alltså, jag vet inte, det kanske är 30 sådana här. Oh my god, it's really August, really? Och precis så känner jag också. Att det är, vad händer? Helt ärligt, vad fan händer? Hur kan det gå så fort?
Sommaren har varit jättelång.
Ja, jag tycker att den har varit underbar sommar. Det här är nog bästa sommaren på länge. Jag har haft det så jävla härligt och mysigt. Men den har ju gått för jävla fort alltså.
Det är ganska hemskt. Vi har satt i spart här på hotellet tillsammans med bedårande småbarnsföräldrar. Man förstod att det var ett kompisgäng som brukar åka hit till Åre och springa lite lopp och motionera tillsammans och sådär.
Ja.
Och de hade barn som var mellan typ 1 och 3 år i det här gänget.
Ja.
De hade då inte med sig barnen i spart.
Nej.
Och jag började hålla någon slags jävla pappapodden för dem.
Nej.
Att jag pratade om... Jag pratade om... Ja, men för en hade väldigt tätt mellan sina barn och jag pratade om hur det var när Rut precis hade somnat i vagnen i Ödleparken och Iris sprang iväg för att jobba med Bamse på telefonplan 20 trappor ner. Och jag inte visste hur jag skulle få fatta henne. Och jag pratade om det här, att hur jobbigt det är och gradvis tillvänjning, att man lurar sig själv att tro att det är kul att titta på matinéföreställningen av lilla Anna.
Ja, just det.
Fast sen senare förstår man att det inte alls var kul.
Ja, just det.
Och sen så pratade jag om att det är för jävligt att barnen blir en annan ålder, att jag aldrig mer kommer få träffa 3-åringarna Iris och Rut.
Ja, just det.
Och jag pratar om att man alltid måste ha en 3-åring hemma.
Ja.
Och för dem blev nog det här jävligt konstigt.
Ja, det kan jag tänka mig.
Insåg jag efter ett tag. Särskilt eftersom de inte också ens hade någon 3-åring.
Och särskilt också eftersom du trodde att du var på det där Aufguss-stället nere i Marokko eller Algeriet eller vad det var, och gick runt naken.
Satt helt spritt språngande, precis.
Och de satt och försökte prata med varandra och du kom och satte dig naken bredvid och började prata om olika Bamse-utflykter och annat.
Ja, verkligen. Ja, men jag bara gick loss alltså. Och det är någonting som... Det är så jävla starkt som att träffa småbarnsföräldrar. Eller att se en gravidmage.
Ja, du får fan passa det alltså. Ja. Du kommer bli en sån här på bussarna som folk skriver om på internet. Sån här som går fram och tar på folks magar och börjar liksom...
Jag gjorde det med ett barn igår. Det var ett barn, jävligt gulligt barn. Ni hade gått i mål på Kia Fjällmaraton som jag är här för att springa. Så träffade jag en pappapoddslyssnare. Jag ska återkomma till det. Jag har träffat så mycket pappapoddslyssnare.
Ja.
Då var det en pappapoddslyssnare som sa, ja, jag lyssnade på podden, var kul. Så här. Och sen, han var väldigt trevlig och pratade.
Mm.
Och hans barn, eller om det var hans kompis barn, började krama mitt ben.
Aha.
Och jag fick nästan panik av det, för att mina ben luktade så jävla surt och äckligt. Så då bar jag upp det här barnet som var kanske i 4-årsåldern och kramade honom.
Men där var du väl inte mindre svettig? Där var du väl inte mindre svettig?
Jag hade bytt tisha.
Ja, ja. Men för att fråga en sak, hur kan benen lukta surt?
Allting på mig luktar surt. Alltså, du vet, det finns ju de som är sån här svettluktare.
Ja.
Det kan de inte hjälpa åt. Det handlar inte om hygien, utan alltså en del börjar lukta svett ganska snabbt. Så de måste vara noggranna för att inte börja lukta svett.
Ja.
Jag har aldrig varit en sån. Jag har ju experimenterat med mig själv. Om jag är på landet och inte duschar,
ja,
så är det liksom på dag 7 som det börjar lukta svett överhuvudtaget under min armhåla.
Okay.
Så jag har ingen svettlukta. Men däremot, så när jag tränar, så luktar jag något så fruktansvärt. Och det är inte svett, utan det är ammoniak. Alltså jag luktar kemifabrik.
Ja, men den doften har jag ju känt på Centralbadet. På på din handduk.
Ja, precis. Ja, just det, precis.
Den är ju
ja.
Jävligt märklig. Alltså, för det känns ju mer som någon sån här läkemedels cancer sjuk lukt.
Exakt. Ja, men så börjar det lukta. Surt och kemiskt.
Surt och sjukt.
Ja, så jag vill inte att han skulle... Så jag bara tog upp det här barnet och kramade om honom. Och så kom jag på mitt i kramen att så kanske man inte heller gör, liksom.
Alltså just surt,
jag kan inte bete mig.
Surt och sjukt, det är väl inga noter som vad heter det, Byredo, vad heter han, parfymmästaren
Ben Orham eller något sånt. Ben Gorham.
Det är inget man har hört honom tala om i någon större utsträckning när han har pratat om sitt parfymmakeri.
Nej, det är egentligen lite märkligt. Men jag kan säga det på en gång, det här med pappabotslyssnarna, för att ja. Så här, jag ska absolut inte ge någon race report. Jag har sprungit det här loppet som är det mest kända fjällmaratonet, som är i Årefjällen, Kia fjällmaraton,
ja.
Som var fan det vackraste jag någonsin har gjort. Man springer upp och ner för tre olika fjäll. Det är väldigt varierad natur och det är ställen som man aldrig kommer till annars.
Springer man på Åreskutan?
Nej, man springer inte på Åreskutan.
Det är det enda berget jag känner till.
Okej, okay. Det är andra, Ottfjället och sådär,
okay.
Och det är så jävla vackert och
ser
varierat.
Ser man Åreskutan?
Den ser man ofta. Ja,
det gör
verkligen.
Man. Ja, bra. Du känner
ett landmärke.
Ja, bra.
Ja. Och nej, men det var otroligt fint och så här, första loppet där jag har bara käkat hela tiden. För vi tog det väldigt lugnt, så att jag käkade varmkorv och chokladbollar och drack kaffe. Alltså det var som en mysig liksom, utflyktsdag.
Ja.
Och redan 5 minuter in i loppet så träffade jag en pappabåtslyssnare som gav sig till känna och började prata.
Jaha.
Och sen hände det 3 gånger till under loppet.
Och det var inga ruttna tomater och försvinna ifrån, du stinker surt, jag hatar dig och din podd.
De Nej. Verkade tycka att det var en bra podd.
Ja, vad kul.
Och det var ju så jävla mysigt att de gav sig till känna. Och det var bara män, vilket är speciellt, för vi har ju lika många kvinnliga lyssnare. Och det var så, fan vad jag gillade dem alla 4. Sjukt trevliga och söta och mysiga. Och det var ju också väldigt bra, för att det kan ju bli lite så här. Om någon säger så här, som man träffar på liksom Hemköp, jag lyssnar på pappapodden, då blir det väldigt mycket fokus på en själv.
Ja, just
för det. Då börjar man prata, jaha, hur länge har du lyssnat på mig och liksom sådär. Men nu så hade vi sprang ju tillsammans. Det blir en helt annan grej. Vi var ju med om någonting tillsammans.
Just det.
Så då pratade man ju om loppet, om förberedelser, om benen snarare än om liksom mig. Ja, det var väldigt mysigt. Och jag funderade på så här, är det så att vi borde ha en löparpodd för att våra lyssnare är sådana som springer i fjällen?
Ja, uppenbarligen så är det i alla fall 3-4 stycken som gör det.
Men så kom jag på att det kanske är så att det snarare är ett väldigt, väldigt bra betyg till Kia fjällmaraton. Att det är ett så mysigt, för det är ju ingen på Stockholm Marathon någonsin som har sagt att de lyssnar på pappapodden.
Nej, just det.
Så jag tror bara att det är så mysigt och gemytligt. Så att man alla liksom som springer där liksom som en familj, så om man lyssnar på någons podd så säger man det.
Så kan det ju vara, ja.
Tror
det. Ja, eller så har det någonting med att göra med att i Stockholm då, där är Jonas Gardell på ICA och så Eva Dahlgren utanför ICA. Jag kan tydligen bara röra mig runt Mosebacke, känner jag nu. ja, men olika sådana där. Alltså, man höjer inte på ögonbrynen. Jaha, där kommer Madonna gående ner för Götgatsbacken eller Quentin Tarantino. Ska jag kolla in. Då struntar man liksom i man och Nisse från pappapodden. Men på Kia fjällmaraton då blir man lite mer wow, vad gör du här? Och så blir det lite mer något häftigt att prata om, så att säga.
Men det var jävligt roligt, så fortsätt att komma fram, även om det är på Hemköp. Då kan vi prata om vad vi handlar för någonting.
Ja, alltså jag tycker ju att det är jättemysigt när folk kommer fram, om det inte är så att jag är mitt i något liksom komprometterande, så att säga. Alltså, det är ju dumt.
Vad då brukar du vara det?
Nej, men jag vet inte. Man kan ju, det kan ju vara så här. Alltså, som Sara,
du är med din älskarinna och hånglar.
Exakt. Eller som Sara Zetterqvist på gymnasiemässan 1996 i Älvsjö. Jag är faktiskt här som privatperson. Alltså det kan ju vara så att man känner, ge mig lite space här. Jag behöver andas. Kan man
har jag berättat om systrarna Zetterqvist och lakridspiporna?
Nej, fan, det har hon nog inte gjort alltså.
Jag gick ju, men du vet att jag kände systrarna Zetterqvist.
Nej.
Inte det heller.
Nej, det här är sjukt att det fortfarande efter dryga 6 år kan komma nya grejer.
Man kanske ska säga först, Sara Zetterqvist med Z i sina namn. Ja. Det första Z var ganska taget. Hon blev ju känd genom Skilda världar.
Var det? Var det inte Tre Kronor?
Förlåt, jag menar Tre Kronor. Ja. Hon var dotter till en polis, va? Alltså, en ensamstående polismamma.
Jag minns ju bara att hon var liksom den som var snyggast och som man var lite betuttad i. Jag minns
hon
liksom
var,
inte
hon
mycket
var ju
hennes...
så, hon var så snygg. Alltså, första gången man, hon var ju känd redan som barn förresten, ska jag säga, för att hon var med i typ Drömkåken.
Just det.
När hon var pytteliten. Mm. Sen såg man henne igen då i Tre Kronor och hon var så snygg så att man fullkomligt dog. Mm. Men jag gick i på samma dagis som Sofie Zetterqvist, hennes lilla syra.
Ja.
Jag minns när vi fick komma hem till...
Var det
till...
Sofie med Z?
Ja, nej, det var faktiskt med S. Mm. Men vi fick gå hem, vi fick gå från förskolan till hem till dem på Åvägen vid Källbrinkskolan. Mm. De bor inte kvar, så därför kan jag säga det. Ja. För att titta på Jättebjörn Loka. För att vi skulle veta att det var farligt. Passa, för de hade väldigt mycket Jättebjörn... Konstigt att de hade så mycket Jättebjörn Loka.
Hade de bara tomten?
Ja, precis. Så istället för att gå dit och titta på det så borde de bara tagit bort det både på förskolan då och... Ja. Det var märkligt. Men ja, jag var jättekär i Sofie Zetterqvist.
Ska vi pausa lite och prata lite om rädslan som man kände för Jättebjörn Loka när man var liten? Alltså det var ju enormt. Jag kan ju fortfarande få sådär att det nästan hjärtat knyter sig när jag ser Jättebjörn Loka.
Ja.
Har du fått dina barn att känna samma sak?
Nej, alltså, inte alls. Vi har inte ens pratat om Jättebjörn Loka.
Nej, jag känner att jag har inte heller pratat alls om Jättebjörn Loka. Men det var ju som, alltså för mig var det nästan...
Som HIV.
HIV och alltså Björn Loka och sniffare. Det var ju de topp 3 grejer jag var rädd för när jag var, gick i lågstadiet. Nej, det här har jag inte alls fört över på mina barn.
En annan grej som jag vill lägga till, som jag var rädd för, det var att en knarkare skulle sätta en kanyl i benet på mig. Ja. Det var så det gick till enligt mamma, att hon åkte pendeltåg. Mm. Då kunde en äldre missbrukare vilja ha en ny kund.
Just det.
Så då kunde man sätta en spruta i benet, då skulle jag bli beroende direkt och så skulle jag vilja köpa knark av den personen.
Mm. Ja, men sådär, det är en sån här klassisk Klintberga ju, i Råttan i pizzan. Att jag står med i någon av hans böcker.
Men Sofie och Sara, jag var ju kär i båda då. Och Sofie var så här spännande för att som 4-åring kunde hon komma med smink, grön ögonskugga till dagis liksom.
Vad är det för magisk familj?
Och de hade en pappa som de av olika anledningar inte hade träffat särskilt mycket.
Nej.
Och en dag så kom han till dagis och hade med sig lakrispipor. Det här är så himla märkligt för inga barn, alltså mina barn gillar inte lakrispipor.
Nej, det var roligt det skulle vara om han kom till dagis och alltså att Z:at i alla deras namn beror på att han kom, han var maskerande svart mask, han kom på en svart springare och hade en värja i sitt.
Nej, han hade med sig en låda Skippers lakrispipor och bjöd barnen på. För att vi skulle vara välvilligt inställda till honom. Det är så mycket som är fel i det här. För att nu för tiden om man kom liksom med godis till dagis så skulle man bli halshuggen.
Ja.
För andra så är det väl inget barn nu för tiden som gillar lakris. Men jag tyckte det var jättegott. Och Sofie och pappan skulle gå ut på gården och prata med varandra.
Jaha.
Och då följde jag med för jag ville också prata.
Mm.
Jag förstod inte att det var väldigt känsligt. Ja, jag hade nog pipan i munnen då. Ja. Jag förstod inte att det var väldigt känsligt. Så pappan sa så här, kan du gå in? Vi måste prata ensamma.
Och det var en fyraåring alltså?
Ja, och jag fattade inte varför jag inte kunde få vara med och prata. Mm. Alltså jag ville vara dela det här stora ögonblicket
såklart
mellan dem då.
Ja, det förstår jag.
Men sen så växte jag upp och började titta på Tre Kronor. Och då kändes det så konstigt att Sara Zetterqvist, som hade gått på mitt dagis... Alltså hon var ju 3 år äldre än jag, att hon var på TV. Jag minns att jag tog mammas och pappas polaroidkamera för internet och fotade TV-skärmen för att jag ville kunna runka till Sara. Men det blev ingenting på bilden. Har jag aldrig berättat det? Alltså?
Nej, jag har inte gjort.
Otroligt.
Och idag, alltså senast jag hörde någonting om henne var i och för sig kanske 10 år sedan, men då var det något reportage i tidningen där hon hade blivit typ så här tulltjänsteman eller någonting och åkte runt på en båt i skärgården.
Mm.
Ja, det är ju underbart alltså. Sara Zetterqvist. Hur landade vi i henne? Vi pratade om något helt annat. Du höll på med någonting.
Jag har faktiskt ingen aning om hur vi kom fram till Sara Zetterqvist. Men jag har lite saker som jag skulle prata med dig om.
Men vi måste ju reda ut. Det här känns ju en tråd som...
Det var ju du som nämnde Sara Zetterqvist. Gymnasiemässan.
Nej, det var...
Här som privatperson.
Ja, det var just det. Det var ju att, ja, men det var ju jag som började med att prata om att det här med om man ska komma fram. Att man ibland har sitt, att man är här som privatperson. Som Sara Tätkvist var på gymnasiemässan 96, när jag träffade henne där.
Men skulle du kunna känna i något sammanhang att du skulle vara där som privatperson?
Det vet jag inte, men om jag skulle känna det så skulle jag ju känna att nu är jag här som privatperson.
Jag kommer aldrig någonsin känna så, inte ens om jag kysser min älskarinna. Så kom fram.
Ja. Ja. Nej, men
då ska vi kunna prata om det. Det måste vi inte prata om, hur länge du lyssnar på podden, vad tycker du om mig? Då kan man så här, har du också någon älskarinna som du kysser offentligt? Liksom sådana, alltså man kan prata om mer så här, gemensamma upplevelser.
Men du har ju lite mer det i dig, eftersom du ville vara med där när pappan ville prata med Sofie Zetterqvist. Att du har ju inga problem med att varken vara med andra när de har sådana här lite mer privata ögonblick, eller när du har det själv, så att säga.
Nej.
Du har det i dig.
I måndags, för snart en vecka sedan, för 6 dagar sedan, måndag eftermiddag, då åkte min familj iväg från mig. De åkte iväg till Grekland.
Ja, det här, jag tycker det här är fascinerande. Jag vet inte hur mycket vi har pratat om det i podden och hur mycket vi har pratat om det privat. Men alltså, som en utomstående betraktare så är det ju så här. Jag pratade med dig, det var ju ganska precis en vecka sedan då. Och
ja, det var precis innan.
Och då sa jag så här, hur går det? För ni snackade om att ni skulle åka till Polen. Och då sa du så här, jag vet inte hur det går. Det är inte jag som ansvarar för det. Vi får se om Sara bokar någonting. Jag ska ju springa fjällmaraton nästa helg. Så att om ni inte bokar någonting snart så då får väl jag stanna hemma. För jag kommer inte hinna följa med. Sen hade vi ingen kontakt. Och sen såg jag på Instagram att hon var på Korfu. Och att du, för antar jag, inte var på Korfu. Och då tyckte jag, jag blev så fascinerad av ert äktenskap, att det kan vara så, att det är så tydligt uppdelat, att man inte, att man, ja, nej, men nu är det på hennes bord och bokar här, och gör inte hon det, då får väl jag stanna hemma. Och så blir det så, som att man inte liksom, älskling, hur går det, ska vi hitta på någonting, eller, utan att det, nej, men det är inte på mitt bord det där, jag kan inte hålla på och springa runt och ha koll på vad alla andra.
Det som hände var sen var att direkt efter inspelningen, när vi hade pratat, så frågade henne, ska vi kolla om det finns någonting till Polen? Och sen så kom hon på att så här, hela grejen med att åka till Polen egentligen, det var att hon ville åka till Warszawa också. Att först åka till Gdynia och Sola, och sen åka till Warszawa och på sin mormor. Men att det av olika anledningar inte skulle funka. Och så kom hon på att, men om vi ska åka någonstans, så kan vi lika gärna åka till Grekland.
Ja, just det.
Och så hon började kolla sista minuten. Och sen så, jag skulle ju åka några dagar senare, så jag kunde inte följa med. Och sen så hittade de, gud, den här resan är ju svinbra, imorgon.
Ja.
Så det bestäms väldigt spontant. Så dagen efter, vid lunchtid på måndagen, så lämnade de mig.
Ja.
Och
så då har du och jag har ju levt helt tvärtom, eftersom jag har ju varit ensam med barnen på landet, och du har varit ensam i stan utan barn.
Exakt. Och det var så jävla dubbelt, för att efter en sommar där man inte har varit ensam en enda sekund, så var det ju väldigt, väldigt njutbart. Samtidigt var det som något märkligt så här, dåligt samvete över att jag var ensam. Så hela tiden så kände jag att jag var tvungen att göra så här nyttiga saker.
Alltså för dig själv eller för eran familj?
För mig själv egentligen, att jag, och för familjen, att jag har hållit på att städa och fixa och så här, laga någon skruv som inte sitter, och sätta upp någon hylla och köra iväg saker till återvinningen, och att jag inte har fått kolla på tv, utan jag har bara fått läsa böcker.
Jaha, konstigt. Li har ju målat om i hallen, märkte jag när jag kom hem.
Jaha, hon kanske kände samma sak som jag då.
Ja, någonting är det väl. Eller så är det väl bara att ni två är, alltså jag, när jag hamnar i sån här, då blir jag ju mer katatonisk och sitter och stirrar. Ja. Och kan inte ta mig för mig någonting egentligen. Medans du och Li är väl lite mer sådär, oj vad mycket tid jag har, och oj vad händer här, och ser olika saker och börjar fixa och trixa och pilla och dona och grejer.
Ja, men sen så, och sen så också börjar jag sälja jättemycket grejer på Blocket. Så du vet, ja, ta tag, det är alltid så jobbigt att sätta igång, men sen har jag börjat sälja skitmycket grejer. Och ja,
men
så,
vänta, är det som kaminmannen? De kommer hem till ett tomt hem för att du har sålt barnens sängar.
Jag sålde mina egna saker alltså.
Ja, men är det kläder i vanlig ordning, eller är det något annat som du har sålt?
Kläder.
Säljer man kläder på Blocket? Det finns en sån, jag trodde man bara la upp det på olika såna auktionssajter och sånt, men det gör man. Man lägger upp det på Blocket helt enkelt.
Ja, precis. Kläder och massa olika prylar och sånt. Men och sen så har jag, alltså det som också är speciellt var att jag träffade inte en människa på, från måndag lunch, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, så pratade jag inte med någon överhuvudtaget.
Det var härligt.
Och sen varje kväll så tog jag kvällsdopp. Och sen så läste jag bara böcker från 1976. Jag läste Barnens ö.
Oj. Fan, det var roligt för att den har inte jag läst sen jag var Storm och Drang 19, kanske 18. Är den
jag
så bra
den
som
när jag
minns?
Var i Reines ålder, typ i 11-årsåldern, så var ännu längre sedan.
Ja, det kanske var så att man var så ung, ja. Det kanske inte alls var. Jag kanske inte alls var 18-19.
Ja, den har ju verkligen sina poänger, men egentligen så skulle man... jag kan inte rekommendera någon att läsa om den, utan det räcker att man, om man inte har läst den så kan någon dra synopsis för den, så har man fattat grejen. Liksom.
Ja, men jag var nog yngre när jag läste den, för det man minns var ju när han var på McDonald's och sådär.
Ja.
Mm. Och så tjejer.
Och att han letade efter könshår och så.
Ja, och att han satt och höll på och gjorde sådana här begravningsband, målade, minns jag.
Precis. Mm. Ja, men det är roligt att läsa om det, men jag blev ju att jag kände mig som Reine.
Just det.
Men sen så läste jag parallellt, eller jag lyssnade på, när jag var ute och sprang, så lyssnade jag på Maken och Gun-Britt Sandström.
Är den också från 76?
Gun-Britt Sundström. Vad sa du?
Är den också från 76 eller?
Den är också från 76.
Var det här omedvetet eller var det att du dök ner på ett årtal bara?
Ja, jag tänkte, jag hann inte läsa Jack också. Jag tänkte göra det.
Nej.
76 är ju ett bra årtal för böcker. Men det som hände då när jag var Reine och läste Barnens ö, det var att så här, det var så jävla märkligt att ligga i soffan på kvällen och läsa och så bara, det här är min bostad.
Just det.
Som jag var Reine och han bodde ju i någon förortstrea med sin ensamstående mamma, och sen så hennes älskare tog hans hemnyckel så han behövde klättra från taket ner på balkongen.
Ja, var inte så
curly. Och sen försvann någon stege eller någonting, så han behövde bo i källarförrådet ett tag också. Medan jag då låg och hade liksom en egen bostad. Och jag upptäckte att det här var första gången som jag varit ensam hemma i vår nya bostad överhuvudtaget.
Ja.
På Hypoteksvägen så bodde jag ju innan vi fick barn, så där var jag ensam hemma någon gång. Men här har jag aldrig varit ensam hemma, och det var rätt sjukt att upptäcka att så här, fan, jag har en bostad. Alltså, som är liksom en
ensam hemma
bostad.
Då menar du att du inte har över tid sovit och så här, för det är klart att du har varit ensam hemma när barnen har varit på skola och förskola och så vidare.
Jo, men jag har inte sovit ensam. Nej. Eller sådär. Nej, precis.
Ja, det har jag inte gjort heller, tror jag, i våran lägenhet. Li har gjort det. Det brukar bli så här på sommaren att jag stannar kvar på landet och hon åker hem och jobbar och är ensam.
Men det är samma sak. Det kändes ju väldigt så här bra, för jag har varit lite avundsjuk på Sara för att jag alltid är med barnen på sen novemberlov och sportlov och sånt där. Och att hon då får vara ensam hemma. Och jag tyckte att det verkar så jävla gött.
Mm.
Så det var ju kul att få pröva det. Men förutom då att jag läste Barnens ö, så läste jag också Maken.
Mm.
Och den kan jag absolut... Har du läst den?
Nej, jag har inte läst.
Den kan jag oerhört varmt rekommendera. Den handlar om ett trevande förhållande. Och det är så jävla mycket klokskap om den här relationen. En grej som jag kom till insikt om när jag läste den här boken, det är hur otroligt problematiskt det är att leva tillsammans med någon. För att man blir ju ett kärl för den personens stämningar och humör.
Ja.
Och man liksom förstärker det. Mm. Alltså att om jag är här ensam nu på mitt rum, då kan jag vara på jävligt dåligt humör.
Ja.
Men det händer ingenstans. Det tar inte vägen någonstans.
Nej, just det.
För det landar inte i någon annan.
Nej, just det.
Men om jag är med Sara och är på dåligt humör, då kommer det landa i henne. Hon kommer börja analysera det. Hon kanske tänker så här: hur kan han vara sur nu när det här och det här har hänt? Så hon blir sur på mig och jag blir, du vet, så här.
Just det, studsar vidare.
Att vi förstärker varandra. Mm. Och det är ju... Alltså, det finns ju många bra saker med att leva tillsammans med någon. Det
finns en del fördelar, ja.
Ja, men det här är ju en enorm nackdel egentligen.
Ja.
Alltså... Och jag tror att det som är det stora problemet är att man tar sig själv på för stort allvar på något vis. Att om Sara är otrevlig och sur, så tänker jag på något vis att det har med mig att göra.
Just det.
Och då blir jag sur för att hon är sur, istället för att inse att så här, alltså, kalla det hormoner eller vad man vill, som liksom alla har, att
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är ju inte en helt stiltje i känslolivet, utan det går upp och ner, och det har ju oftast ingen särskild anledning, utan det är mer liksom kemi.
Men där tror jag att du är, alltså där, jag känner inte alls igen med det där, för att jag känner ju att jag är, om jag är sur så är jag sur för att jag är sur. Och jag är väl mer Sara då, alltså inte Sara, alltså jag känner ju sällan när Li är sur att det har någonting med mig att göra.
Nej.
Förstår du? Det finns mer att det är så här, nu är jag sur. Och så går det, jag är väl mer den som går ut över andra, så att säga.
Ja.
Som andra förhåller sig till. Än att jag går runt och känner in så, varför att folk är sura och bryr mig så mycket om det.
Nej, det, och det är säkert...
Det är säkert bra i stunden, men det är säkert också dåligt att jag kommer dö ensam och så där, ligga och inte någon, och ingen håller min hand och så där, på dödsbädden.
Nej, jag vet inte, för att det man måste göra så här som, alltså, det är klart att om man är sur så ska man ju i största möjliga mån, det finns ju också de som är sura som låter det gå ut över andra.
Ja.
Som använder då omgivningen som sin personliga slagpåse och är otrevlig mot sin omgivning. Utan det bästa skulle ju vara om man fick bara vara sur och, bli, och inte låta det gå ut över omgivningen och bli lite lämnad i fred. Så man slipper trissa upp de här stämningarna ju.
Men där, det tycker jag man kan nå. Om vi nu ska prata om det här lite utifrån... Alltså, jag har inte läst Makan då. Men alltså, jag kan ju tycka att om jag är på ett dåligt humör. Alltså jag vaknar och känner mig så här, gud, jag har ångest över det här. Eller jag mår lite dåligt, eller jag känner mig så här. Om jag säger det till Li... Fan, jag känner mig rätt sänkt idag. Det är, jag vet inte vad det är. Jag måste reda ut varför jag mår så här. Då är det mycket lättare sen. Alltså då känns det som att det finns ett mer förståelse för hur man mår. Än att man går runt. Och det värsta som finns tycker jag är när man försöker men inte lyckas. Alltså man förstår det är ju en... Man försöker vara som vanligt och på gott humör, fast egentligen är man skitförbannad, och så lyser det igenom och så gör man allting lite slarvigt och argt och bara osar någonting. Än om man inte förklarar innan nu vad som händer.
Ja, men okej, okay, för där är ju ett problem. För jag har tänkt så här att jag är sur. Om jag är ensam så händer ingenting med den där surheten mer än att jag är sur. Men om någon är här så kommer den börja lägga in olika tolkningar och kanske dras med i saker och sådär. Ja. Det är en annan sak om jag är sur och sen så börjar jag slamra i olika grejer och slå i köksluckor. Då är det ändå liksom att jag räcker ut någon slags hand till den jag är med.
Ja, just det.
Jag vet inte. Alltså, jag tänkte bara på... Ibland blir man så mycket mer dysfunktionell om man är två på grund av det här. Sara berättade, när de kom till Grekland så fick de ett rum som de tyckte luktade äckligt.
Ja.
Och så tillkallade de personal som sa att det där var fan inga problem. Och så stod Sara på sig, och sen så kom det någon annan personal som sa, jo, men det är klart att vi ska försöka fixa ett annat rum.
Ja.
Och så fick de ett annat rum. End of story.
Ja, just det.
Det fanns inte mer än så.
Nej. Hur hade, om du hade varit med, hur hade det gått till då, tror du? Om ni hade varit alla fyra?
Om jag hade varit med så hade jag med min konflikträdsla tyckt att det var lite obekvämt att hon ville prata med personalen. Jag tyckte, men det här är väl inget problem så här. Och hon hade ju varit sur då på att vi har fått ett rum som luktar.
Ja, just det.
Och nu hade hon ju med rätta blivit sur på mig.
Ja.
För att jag försökte liksom... balansera hennes surhet. Och jag hade säkert så här förespråkat att vi skulle vara kvar i rummet. Och sen, ja, du vet. Så då hade det blivit någon slags grej mellan oss. Ja. Det hade varit bättre om jag hade bara...
Jag tycker det är svårt, för man delar ju glädjen.
Jag tänkte såhär, lyckos dig, Sara, som inte är med mig. Fan vad välförtjänt att få åka till Grekland och få ett äckligt rum och prata med massa personal och stå på sig och till slut få ett rum. Utan att det är någon annan som liksom är som jäveln på ens axel. Ja. Det är bara välförtjänt.
Ja, man kan ju se det som också att det kan vara skönt att få en paus från varandra. Alltså inte att man liksom, att du är en ständig jävel på hennes axel.
Nej, jag är inte en ständig jävel på hennes axel, men jag tror att man skulle vinna så mycket, och det vill jag göra när Sara kommer hem nu. Hoppas hon inte hinner lyssna på podden innan, kanske hon gör. Hon börjar lyssna ibland.
Ja, jag vet, jag
så vill jag prata om där hur man ska hantera varandras mående. Dels då liksom offret för någon annans humör. Mm. Att den inte ska läsa in för mycket, att den ska inse väldigt ofta, inte alltid, för ibland är det konkreta saker som man är arg på som har med partnern att göra, men väldigt ofta så har det med humör och hormoner att göra. Då måste ju offret för det veta att det här har inte med mig att göra.
Nej.
Jag kan gå åt sidan eller så här. Det är inte, personen är inte arg på mig. Man måste liksom få vara sur och må dåligt. Men sen också så måste den som har mood swings måste ju också hitta sätt att så här, det är okej att vara arg, men det kanske inte är okej då att smälla i köksluckorna eller att då försöka lägga det knät på den som man lever med och ska samexistera med.
Nej, för ofta blir det ju att ilskan eskalerar ju liksom också när man när du sitter hemma och vaknar på dåligt humör. Om det liksom inte tar fäste någonstans, så är det ju liksom inte riktigt så mycket som kan hända med ditt dåliga humör. Alltså, vad ska det ta vägen?
Nej, precis. Om det finns någon där så söker man ju väldigt ofta konflikt.
Ja. Men fördelen, om jag får säga, med att vara tillsammans med någon, för jag tänker ändå att det kan vara på sin plats att lista en sån i alla fall, det är ju att på samma sätt som man då kan spegla sin ilska och surhet och sådär, så kan man ju också, eller förstärka med det, så kan man ju också förstärka när man känner glädje. Det kan ju också vara kul att dela glädjestunder med varandra. Men det är ju, jag som nu har varit ensam med barnen en vecka, det som man alltid slås av, eller som jag alltid slås av, är ju hur kompetent man är när man är själv. Alltså att man, jag menar, det var igår eller förrgår var det, då kände jag ju sådana att du vet när jag får sådana här, stäng in mig och kolla på Indiana Jones, alltså
just det,
ja, när det liksom är, nu är det lite mycket, då var jag ju själv då,
skulle det är det du kallar för förkyld.
Ja, ibland sammanfaller det ju med förkylning, men nu den här gången så fanns det ingen förkylning med bilden, då var det bara att jag ville gå och liksom dra mig undan och kolla på Indiana Jones och äta ohemula mängder mjölkchoklad typ. Men det går ju inte riktigt då om man har, barnen måste ju ha mat och man måste hålla på och packa och städa undan för att man ska åka hem och sådär. Det ges inte riktigt tid för att dra sig undan, så att säga. Och barnen vill hoppa studsmatta med en och hålla på och grejer, om man inte alls på humör. Men det är ändå skönt att känna att man har det i sig, att man kan plocka fram den där plocka och packa och studsa matta och grejer, fast man egentligen bara vill kolla på Indiana Jones och käka choklad. Att man liksom, som när man kör bil, att man tränar ju upp lägsta nivån, så att säga. Att man fungerar även när man är som sämst, så att säga. Det tycker jag är härligt. En annan grej som är härligt med att vara själv med dem nu, det är ju att jag har ju sovit tillsammans med dem varje natt. Alltså vi har ju gått och lagt oss i sängen gemensamt, och jag har läst saga för dem ihop. Och det är väl lite sådär, det har väl blivit lite så typ att jag och Manne läser saga för Joel. För det har blivit lite så att vi har läst typ sådana här pixiböcker för Jojo. Och så har Manne varit med, förstår du, tagit hand om Jojo, som att vi har varit nästan som två föräldrar som har läst saga för Jojo.
Ja, mysigt.
Otroligt mysigt. Och sen så har vi somnat och jag har legat och läst eller kollat på någon.
Och du ligger kvar och däckar där då?
Ja, men då har jag gjort det, för att de har gått och lagt sig vid typ, ja men vid 10 kanske. Och sen har det varit ganska skönt att ligga och antingen kolla på någon tv-serie på mobilen, om det inte är så att det pågår.
Men varför har du legat kvar i samma säng? Är det inte två små sängar där uppe?
Nej, men jag lägger säng där nere också. Ja, det, vi har ju en, nu är det en 160 säng där nere.
Ja, okej.
Okay. Och där sover vi, eftersom vi sover, det blir varmt där uppe på loftet, så då sover vi alla där nere i den stora sängen.
Jag förstår.
Och då är, det har ju varit jäkligt mysigt att ligga med dem, och det är en sån här grej som jag har ju aldrig riktigt tillåtit mig själv att njuta av föräldraskapet på det där sättet, på det där liksom, jag har ju alltid tänkt att det är bra om de lär sig att sova i egen säng och du vet, hållit på och varit sådär, men just att få bara njuta av att ha barn och ligga och mysa med dem i samma säng är ju, det gör ju någonting. Alltså det blir, det är ju otroligt jävla härligt att liksom bara få omfamna hela föräldraskapsgrejen. Och det, jag tänkte på det, jag sa ju för en stund sedan att jag har haft bästa sången var länge. Och jag tänkte att en av de stora grejerna är väl att jag har väl känt att jag har omfamnat föräldraskapet på ett annat sätt. Att jag har varit liksom, jag har inte grottat ner mig så mycket i allt det jobbiga och tråkiga och måste. Utan verkligen så här... Alltså dagarna har fått vara som de är och barnen har fått göra lite grann det som de trivs med och jag har fått göra det som jag trivs med och sen så har det inte varit så mycket mer med det. Och så har vi haft det ganska mysigt, eller haft det väldigt mysigt ihop bara, istället för att det ska vara massa saker som man ska göra och som man måste göra hela tiden.
Vad har det varit tidigare som man måste eller som du ålägger dig att...
Ja, men till exempel så där att det kan vara liksom, ja, nu är sommarlov slut, nu ska tvn av, nu ska alla barn ut. Typ. Mm. Och göra något ospecifikt. Alltså att man känner hela tiden att det är, nu ska det här ta slut. Att man hela tiden ska kontrollera barnen. Nej, nu gör ni, nu, vad gör ni nu? Sluta med det här, nu ska ni göra det här. Och sen istället så har det liksom fått att de har kollat på sommarlov eller, och hållit på och spelat Roblox och allt vad de har gjort. Och sen så har man varit ute, har jag gått ut och sprungit, kommit hem, fixat i ordning någonting och sen har man antingen åkt iväg någonstans och haft någon lunchpicknick eller liksom, du vet, att allting bara flytit på ett sätt som jag inte riktigt har tillåtit mig själv tidigare. Och det har varit det har varit otroligt harmoniskt och
lugnt. Det är väldigt skönt för dem också.
Jag tror det. Men det är roligt, nu i och för sig så kom vi hem och nu var vi hemma och nu är jag tillbaks på jorden igen, för i natt fick jag sova i mannens säng själv, där de står barnen och Li sov i stora sängen. Så att nu är det tillbaks till vardagen igen, så att säga. Att jag är förvisad till någon slags kammare. Steril kammare där jag får ligga och ha det bra. Bäst jag vill.
Det var lite skönt också, så ensam.
Ja, fast nu har jag ju liksom lite grann gått igång på det här. Och att det är ganska mysigt att ha barn runt omkring sig när man sover. Jag har liksom vant mig lite vid det. Men jag vänjer mig idag med det.
Du skulle verkligen behöva fler barn.
Du tror det? Att det, så, ja. Att det blir, så att jag får några, så att det blir några över som jag kan vara med.
Ja. Men så du är grej... mysig med från början.
Ja, just det.
Och bara liksom, kom så gosar vi.
Ja.
Du behöver inte gå till din säng. Ligg kvar.
David Letterman pratar ju ofta om det. Han har ju bara ett barn som han fick när han var dryga 50. Att han tycker det är deppigt att han var så gammal när han fick första barnet, för att han då... gärna skulle jag vilja ha fler när han har lärt sig liksom. Men en annan grej som är lite deppigt, det är ju att Manne har ju slutat spela Fortnite nu. Vad det verkar, jag vet inte, alltså, för att på landet har inte, vi har inte haft något PS4 där, så där har det inte varit aktuellt. Men han har sagt att han inte tycker att det är så roligt längre och nu spelar han nästan bara FIFA. Och precis då så läste jag i tidningen då att det var ju en svensk kille som var 16 år som kom sexa på Pokémon VM och då fick, jag vet inte vad, dryga 6 miljoner kronor för det.
Vadå Pokémon VM?
Nej, vad säger Pokémon? Vad säger Fortnite?
Fortnite.
Förlåt, Fortnite
6 miljoner, ja. På för en sjätte plats. Det är jävligt bra.
Ja, alltså ettan fick ju mer pengar än vad Djokovic fick när han vann Wimbledon.
Ja, vad roligt för han, den här eller sjätte platsaren och hans föräldrar intervjuades i något nyhetsprogram.
Ja.
Programmet frågade så här, men tycker ni inte att det är besvärligt att han sitter och spelar så mycket?
De har precis vunnit 6 miljoner.
Ja, Björn Borgs föräldrar bara, var det inte lite väl mycket dunkande mot den där garagedörren?
Ja, men man undrar ju när det här kommer att Alltså när man kommer se på att någon som är så in, alltså in, vad ska man säga, han vill spela Fortnite så mycket så att det går ut över skola och går ut över allting, och sen så då blir det att han då får 6 miljoner i någon tävling. När det kommer ses med samma ögon som om man då väljer fotbollen eller tennisen och låter det gå ut över skolan, alltså när det kommer ha samma status så att säga.
Mm.
När det the switch.
Men jag tycker det är precis som med sport, för att sport är ju kul.
Ja.
Och någonting som jag tycker man kan ägna sig åt, på samma sätt som jag tycker att tv-spel är kul och någonting som man kan ägna sig åt.
Ja.
Det som är jävligt deppigt, det är ju att göra en elitsatsning på sport.
Ja.
Eftersom det typ aldrig bär frukt. Det enda du kommer göra det är att du inte får gå på samma fester som de andra i högstadiet och gymnasiet, för du bara tränar hela tiden. Och sen så får du någon knäskada och sen slutar du när du kom till någon ganska hög nivå men aldrig känner en spänn på din idrott. Och så är det väl med Fortnite också, att jag skulle tycka det var jättedeppigt om mina barn gjorde en sån satsning. Det kanske skulle leda till att de tjänade 6 miljoner eller 60 miljoner, men sannolikheten skulle vara försvinnande liten och det skulle vara ganska tråkigt under den här satsningen.
Ja.
Jag skulle då föredra att mina barn gick i skolan och träffade vänner och satt på Café Ogo.
Ja, det känns mer som en rimlig grej. Men samtidigt så, om inga, där kan man också se på, om man tänker sig se till samhällets bästa, om inga gör de där elitsatsningarna så får man ju ingen elit.
Nej, någon ska göra det, men inte mina ungar. Det är väl, överklassen har ju alltid sett det så. Alltså så här att på Sigtuna och Lundsberg och så där, man ska vara jävligt sportig, man ska ro och man ska hålla på med lerduveskytte och springa snabbt och så här. Man ska vara jätteduktig, men man ska absolut inte vara elit.
Nej, just det.
För det är ju jävligt underklassigt då.
Just det, du är knäppt. Då vill man iväg någonstans. Då vill man bort från någonting.
Ja.
Man ska vara härskare.
Precis.
Jag vet inte om jag sa Pokémon för att han helt plötsligt vill börja spela Pokémon igen.
Ska han spela Harry Potter då?
Nej, alltså det har han inte pratat alls om. Men jag har alltid... Jag blir så fascinerad vad som händer när han byter... För det går så snabbt. Alltså att det liksom är... Helt plötsligt så bara... Kommer han till mig så bara... Har du kvar mina inloggningsuppgifter på Pokémon? Vilket jag såklart har. Bara, jag är lite sugen på det igen. Det är tråkigt. Alltså jag kände det att det vore kul att göra det igen. Jag tycker det är så intressant med vad det är som går igång i skallen när man helt plötsligt bara... Vill
det går
göra
igång
någonting.
Hos många samtidigt också. Förra hösten så var det ju en jättepokémonvåg. Efter så ett och ett halvt års uppehåll. Och Iris började spela igen.
Var det två år sedan?
Nej, det kom väl för två och ett halvt år sedan. Men i alla fall, förra hösten så var det en jättevåg när folk tog upp det igen efter långa uppehåll. Iris följde med mig när jag skulle föreläsa på Tibble gymnasium.
Ja.
Och när vi kom ut vid hörnet för skolan där, då stod 30 pers, lärare från skolan och lite ungdomar från Täby och hade någon sån här fight.
Ja.
Som hon joinade i. Så det var det liksom... Ja, det blev jättestort igen sådär.
Ja. Ja, det kan väl vara att de har gjort någon sån här uppgradering. För det kommer jag ihåg. Det var ju det som hände förra gången. Att de hade börjat att man mer skulle gå ihop och besegra sådana Pokémons tillsammans. Det var såna här raider eller vad det kallades för. Att man skulle samlas ett visst klockslag på ett ställe och sådär. Men nu spekulerar vi bara här. Men det är fascinerande i alla fall att se hur barnens liksom... bara hoppar mellan, och att någonting som kan vara så otroligt viktigt ena sekunden kan vara så bara helt borta nästa stund, att man liksom att det gäller att hänga med.
Ja, verkligen.
Och att det där är en sån här grej som man kommer ihåg själv från när man var liten. Jag kommer ihåg att när jag köpte, det var i, tror jag, oktober 92 som vi köpte biljetter till Guns N' Roses på Stockholms stadion i juni 93. Mm-hmm. Alltså det var liksom en höst och en vinter emellan liksom, om vår. Och då var väl peak, då när jag köpte dem var det väl peak mitt Guns N' Roses intresse. Och sen när väl konserten var, alltså 93 då hade jag ju, inte vet jag, mer, lyssnade väl mer på Nirvana och, alltså det hade väl gått vidare ganska hårt liksom från Guns N' Roses, men att det ändå var som att då skulle man ju gå och kolla på den här konserten. Och tänker mig liknande idag skulle ju vara lite konstigt. Om du och jag köpte en biljett i oktober till någonting som skulle hända i juni, så skulle inte det kännas som ett annat liv sen när det väl blev juni, så att säga.
Ja, men det var ju lite så med Skam heter den, va? Norska serien.
Mm.
Man levde i och för den här serien.
Vad roligt att du inte ens kommer ihåg vad den hette.
Ja, men sen någon månad senare känner man sig helt frånkopplad.
Nej, jag är inte frånkopplad. Jag brukar ju titta på Eva-säsongen fortfarande.
Okay,
då... Senast i häromkvällen så försökte jag gå in på SVT Play och titta på det. Men nu har de tagit bort de säsongerna från SVT Play. Så då fick jag kolla på YouTube.
Vilka as. Du, det är massa olika såna här skärmflygare här som swishar förbi. Det verkar ju så jävla härligt.
Är det ett tecken på att du ska hoppa upp i en sån och flyga vidare i livet?
Exakt, nu flyger jag vidare. Det var jätteroligt att ni ville lyssna. Och särskilt alla Kia Fjällmaraton deltagare.
Ja, det är otroligt.
Att ni sprang och lyssnade.
Det känns...
Vi hörs snart igen.
Ja, gör vi. Hej!
Hej!
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.